Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens högmässotext den fjärde söndagen efter påsk. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Johannes i det 17 kapitlet och från den 9 versen. Jesus sa: jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn de som du har gett mig, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn de som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad. Ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vad är det som gör en människa till en kristen? En kristen, det är någon som aldrig får riktigt roligt, svarar någon. En kristen, det är någon som är snäll, säger en annan. Eller en kristen, det är någon som älskar sin nästa. Hur mycket sanning den kan finnas i något eller några av dessa svar, så träffar inget egentligen rätt när det gäller frågan vad som gör en människa till en kristen. I dagens text, eller dagens bön får vi säga, så talar Jesus om vad som gör en människa till kristen och vad som bevarar henne som en Jesu lärjunge. När Jesus nu lämnar sina lärjungar kvar i världen ser det rent mänskligt sett mörkt ut för dem. Han har nu undervisat dem för att förbereda dem på vad som kommer att hända honom. Också på vad som kommer att hända dem. Strax innan så har han sagt: har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Och nu ber Jesus sina lärjungar att de ska bevaras i den här världen. Jag ber för dem. Jesus har undervisat sina lärjungar om att han ska lämna dem. Han ska sända den helige ande som ska lära dem och påminna dem om allt. Och när han är färdig med sin undervisning så vänder han sig till Fadern. Jag ber för dem. I grekiskan är ordet jag betonat. Det är utskrivet, fast man behöver inte skriva ut det, för det syns ändå. I verbet. Jag ber för dem. Det är sonen som ber till sin fader. Det är en unik bön. Vi kommer ihåg vid Lazarus grav när Jesus ber: Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig. Men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig, bad jag denna bön. Och på liknande sätt så står den här bönen i Bibeln för vår skull. För att vi ska förstå och tro. Jesus bad detta högt. För att vi skulle bättre förstå vem han är och vad han gör för oss. Och hur vi ska kunna hålla oss till honom. Men det är en bön som inte bara är till för att uppmuntra oss. Utan det är också en bön för att Fadern verkligen ska höra den och besvara den. Det är en verklig bön. Inte en bön som när en tjänare ber till sin herre. Det kan man också se på grekiskan, på verben. Att Jesus ber som en jämlike. På verbet erotau ser man det. Det är sonen som ber sin fader. Och fadern hör honom. och vi får höra vad sonen säger till sin fader. Jag ber för dem. Han ber för sina lärjungar. Det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Den här kontrasten mellan världen och lärjungarna, den lyfts fram genom hela bönen. Att fadern har tagit dem ut ur världen. Världen har hatat dem för att de inte är av världen. Liksom inte heller Jesus är av världen. Men till skillnad från Jesus, som till sin natur inte är av världen, så har lärjungarna alltså tagits ut ur världen från att först ha tillhört världen och varit en del av den. Vad är då denna världen? Det är den gudsfrånvända världen. Det är den värld vi läser om på löpsedlarna när det står om krig och brottslighet. Det är världen. Och samma värld känner vi i våra egna hjärtan när vi märker vår egen egoism. När det stiger upp onda tankar som vi önskar att vi aldrig hade tänkt. Världen, det är den värld som vi föds in i och är en del av. Tills Gud själv lyfter oss ur den och avskiljer oss för honom själv. Jesus ber inte för världen utan för lärjungarna. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig. Eftersom de är dina. Vi ser vilken skillnad Jesus gör på världen och hans lärjungar. Trots att det från början inte var någon skillnad mellan dem alls. Också lärjungarna tillhörde världen. Och även nu, sedan de förts från världen, så bor synden kvar i deras hjärtan. Och ändå gör Jesus denna skillnad. En skillnad som är mellan himmel och jord. Jag ber för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Det är det första vi kan se. Att skillnaden mellan en Jesu lärjung och världen, det är att lärjungen tillhör Jesus. Det handlar inte om en skillnad mellan personerna, att den ena är mer eller mindre begåvad, eller vad den ena eller andra har gjort. Det handlar istället om vem som äger. En kristen som Gud har satt sitt namn på i dopet och som litar på Jesus ägs av Gud. Den icke-kristne tillhör fortfarande världen som går mot sin undergång. Även om det inte skulle finnas någon annan skillnad mellan den kristne och den icke-kristne, så är denna skillnad lika stor som skillnaden mellan himmel och jord. Den innebär att den kristne har sina synder förlåtna för att Jesus tagit straffet för dem på korset och så är hon upptagen till ett Guds barn. Det som skilde oss från Gud är borta och endast Gud själv kunde ta bort det. Jesus fortsätter, allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag är förhärligad i dem. Här ser vi närmare in i relationen mellan fadern och sonen. Och Luther kommenterar det här, att när Jesus säger allt mitt är ditt så kan ju vilken skapad varelse som helst säga så till Gud. Gud äger allt som vi har. Men när han sen säger och allt ditt är mitt, så kan ingen skapad varelse säga så. Det är sonen som talar. Han som frälser oss från våra synder. Fadern äger lärjungarna och sonen äger dem. Fadern har gett dem till sonen, men de tillhör fortfarande fadern. Jesus säger, ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och han säger omvänt, ingen kommer till fadern utom genom mig. Och det är det som har skett med lärjungarna. Fadern har dragit dem till sonen och genom sonen har de kommit till fadern. Och jag är förhärligad i dem. Nu tror de och genom tron ser de Kristi härlighet. Trots att han går ibland dem som en vanlig människa med kött och blod. De ser att han är Guds son. Men han ska nu gå till korset för våra synder. Och därför inte vara kvar länge till. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Vi kan känna hur faran lurar runt hörnet när Jesus upprepar ordet världen, världen. Världen kan vara hotfull, men den kan också vara förrädisk. Den kan verka ganska normal. Den är ju vad vi har omkring oss hela tiden. Skulle den vara så farlig, varför inte försöka smälta in så gott det går? Om bara några timmar kommer Jesus att gripas. Han har avslöjat världens ondska. Och nu kommer han att röjas ur vägen som han tänker det. Om några timmar kommer lärjungarna att skingras. Och Petrus kommer att förneka Jesus. Lärjungarna behöver skyddas från världen. De behöver Jesu förbön. När Jesus har lämnat världen, då kommer de att fyllas av Guds ande. De kommer att vittna om Jesus trots världens hat. Ni förnekade den helige och rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Livets första dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Så frimodigt skulle de senare tala och vittna om sanningen, men inte i egen kraft. Hade det bara berott på deras egen förmåga skulle de snart alla ha förlorat tron och frälsningen och uppgått i världen igen. Vi ser det redan samma natt när Jesus förs bort för att dömas och korsfästas. Därför ber Jesus att de ska bevaras och att de ska vara ett. Helige Fader, bevara i ditt namn de som du har gett mig för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jesus ber att de ska bevara sig i tron. Att bevara sig i faderns namn, det betyder att man håller fast vid fadern och vem fadern är. Eller bättre, att fadern behåller dem i den kunskapen och i sin gemenskap. Att känna faderns namn, det är att känna Gud som han är. Och veta att han verkligen är vår far för Jesus skull. Och när vi gör det, då är också vi ett. Alla som hör Gud till har avskilts från världen och är ett. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Vilken hög kallelse vi har. Vi kan ju inte kopiera den fullkomliga enhet som är mellan fadern och sonen. Deras enhet går så djupt att vi inte kan förstå det. Men vi kan imitera deras enhet och på ett liknande sätt vara ett. Vi håller på att gå igenom första Korintherbrevet på bibelstudierna. Och de som har varit med kommer kanske ihåg hur Paulus i de fyra första kapitlerna skriver om hur enheten hotas av att korintherna blir för lika världen. Om någon tycker att han är vis i den här världen måste han bli en dåre för att bli vis. Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Ju mer man liknar världen och följer världens sätt att tänka och se på saker, desto mindre håller man fast vid faderns namn och vad skriften uppenbarar om Gud. Och desto mindre kan man också vara ett med varandra i en sann kristen enhet. Istället uppmanas vi att hålla oss till korset som är en dårskap för världen, men en Guds kraft som frälser. Att erkänna vår synd och se vårt behov av frälsaren och förtrösta på hans död i vårt ställe. Att vi är friköpta utan att själva ha gjort någonting alls. Och likadant i Jesu bön. Om vi håller oss till det Jesus uppenbarar om fadern så kommer också vi att vara ett. Och vår enhet kommer att likna den enhet som finns mellan fadern och sonen som frälser oss. Det är inte någonting som sker naturligt. Det är ett Guds verk att vi kommer till korset. Och därför behöver vi också bevaras. Det är ingenting nytt det Jesus talar om. Att lärjungarna behöver bevaras från faror. Så var det också när Jesus var hos dem. Jesus bevarade dem också då. Medan jag var hos dem bevarade jag i ditt namn de som du har gett mig. Vi kan ta det som självklart. När Jesus var med lärjungarna så var de utom fara. Och på ett sätt så kan man se det som självklart. Jesus tog hand om dem som en herde. Men vi får tänka på att också nu, när Jesus har lämnat världen, så tar Gud hand om oss. Även om vi inte ser Jesus synligt bland oss, så är Guds makt att bevara inte mindre. Det får vi tänka på när vi ser hur svaga vi är och hur förrädisk världen är och hur lite vi egentligen förmår. Jesus är densamme. Han bevarade sina lärjungar och kommer att bevara oss. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Har då inte Jesus ändå misslyckats att bevara de sina? Vi ser vad han säger. För att skriften skulle uppfyllas. Alla som fadern hade gett sonen blev bevarade. Men fördärvets man gick förlorad. Och också detta får vi ta varning av. På liknande sätt som det var förutsagt att Jesus skulle förrådas som en vän, så är det förutsagt för oss att det ska komma falska profeter. Att förförelse måste komma. Och det står om ett stort avfall som vi idag kan bevittna med egna ögon. Guds ord går i uppfyllelse också idag. Om Judas kunde avfalla, han som vandrade med Jesus, då ska vi inte vara förvånade över hur vi kan se stora avfall inom kristenheten. Bibeln talar om lögnens alla tecken och under och all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den. Låt oss be om att få bli bevarade från detta avfall. Idag ber Jesus för oss att vi ska bevaras. Vi får lyssna till hans bön och hämta tröst och styrka därifrån. Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen. Liksom inte heller jag är av världen. Vi är kvar i världen och hatas av världen. Men Jesus talar om att vi ska vara fyllda av hans glädje. Jesu glädje, det är en glädje han har över att ha vunnit och frälst oss. Det är en glädje som är oberoende av vad vi själva känner. Den kommer inte från oss utan från Jesus. Men vi får fyllas av den när också vi tar emot Jesu ord. Och det gör vi mitt i världens motstånd och fiendskap. Vi kan sörja över fiendskapen och otron som vi ser, samtidigt som vi har Kristi glädje. Anledningen både till sorgen och glädjen är att vi har förts till Kristus som älskar oss. Att vi gläder oss över Guds kärlek till oss och sörjer när människor förkastar den. Vi ser fiendskapen mot evangeliet tydligare i andra länder. Vi kanske har hört att i Sudan dömdes nyligen en kvinna till döden för att hon har konverterat från islam till kristen tro. I muslimska länder kan hatet vara öppet. Och det är just evangeliet Kristi kors som man hatar mest. Det är orimligt, oförnuftigt, det är ovärdigt en Guds profet att dö på det sättet. Och det är inte rätt, menar man, att någon annan dör i vårt ställe. Istället hoppas man på Guds nåd, att Gud ska se mellan fingrarna med vår synd och inte straffa den. Det finns förstås ingen logik att föredra detta mot evangeliet, men så fungerar människan. Hon förkastar Guds sanna nåd och väljer alternativ som inte är bättre på något sätt, utom att då kan människan få berömma sig av sina egna ofullkomliga förtjänster inför Gud. Här i Sverige är fiendskapen mer mot Guds lag än mot evangeliet. Att Gud förlåter synder kan i vissa sammanhang nästan vara meningslöst att tala om, eftersom man inte vill erkänna att det finns något att förlåta. Har vi syndat mot Gud? Är den första frågan vi behöver ställa. Och det är inte säkert vad mannen på gatan skulle svara på det. Det finns de som tror att vi inte har syndat mot Gud. Och om vi dessutom talar om det konkreta innehållet i Guds lag, då kan hatet mot Gud visa sig tydligt. Gud ska inte lägga sig i mitt privatliv, kan man säga. Och då menas sånt som rör både en själv och andra människor. Om vi säger att människolivet ska respekteras redan från befruktningen, eller om vi talar om att Gud har instiftat äktenskapet för man och kvinna, vad säger människor då? Även om vi ser mycket likgiltighet idag, så finns det ett hat och förakt mot Gud som också en Jesu lärjunge får möta när människor får höra Guds ord. Ändå vill Jesus ha kvar oss just i den här världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Det onda, det är inte så mycket att vi drabbas av människors ondska, även om vi ofta beskyddas från det också. Men först och främst är det moraliskt onda som vi lätt smittas av. Vi har ju också opålitliga hjärtan. Vi har en gammal människa som inte vill lita på Gud och som vill gå sina egna vägar. Och vi lever här i världen där människor går sina egna vägar hela tiden och följer sitt eget hjärta istället för att lyssna till Guds ord. Skulle inte vi frestas då, som har hjärtan som drar åt olika håll, och så ser vi att man mycket väl kan leva på det sättet och följa hjärtat utan att tänka Guds ord, och att det till synes går väl för de som lever så. Vi strider inte mot kött och blod, skriver Paulus, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tidigare levde ni på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Vi behöver klarsyn och Guds beskydd. Jag ber att du ska bevara dem för det onda. Och sen återkommer Jesus till varför han ber om detta. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Så ser Gud på oss. När vi märker att vi på många sätt liknar världen i våra tankar, hur vi frestas, hur hjärtat drar oss och vi vill gå på fel vägar. När vi ser att vi har fallit och syndat i gärningar eller ord, eller det stannat vid tanken, men också det är ju synd, då får vi påminna oss. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Det är inte hur vi känner oss. Om vi skulle känna på det sättet, då är det förmodligen någonting som är fel. Skillnaden ligger inte i att vi känner oss rena och rättfärdiga. Den ligger i att Gud har tagit oss ur världen och avskilt oss, så att även om vi lever mitt i världen så tillhör vi Gud. Han har satt sitt namn på oss i dopet. Gud drar gränsen mellan de sina och världen på så sätt att han ser en större likhet mellan oss och Jesus än mellan oss och världen. Inte på grund av hur vi är, utan för att han har köpt oss med Kristi blod. Och att vi har tagit emot den försoningen genom tron. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Vi är redan Guds barn, även om det inte syns på oss. Och vi ska också bevaras som Guds barn. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Guds ord är sanning. Det är helt och hållet sant. Att helgas i sanningen, det är inte bara att sanningen liksom ett verktyg lyfter oss ut ur världen och tar oss till Gud. Även om det är så också. Det betyder att vi ställs i sanningen och på så vis är helgade. Genom att vi är i sanningen så har vi förts till Gud. Vi hör sanningen och tror den om våra synder och om vår frälsare. Att han har dött för våra synder. På så vis helgar Guds ord oss. Vi hör sanningen och sanningen blir kvar hos oss. Och den sanne har kommit till oss. Och han gör det igen och igen. Världen tar inte emot detta ord. Det är det andra. Om vi kommer ihåg det första, att vi tillhör Gud. Så är det här det andra, att en kristen tar emot Guds ord. Som skiljer en kristen från världen. Och det hänger ju ihop. Genom att vi tar emot Guds ord. Så blir vi Guds egendom. Det är så vi blir kristna och det är så vi fortsätter att vara kristna. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Jesu bön har idag undervisat oss om vad som gör oss till kristna. Han ska snart gå till korset för att betala världens synder. Och så köpa oss till Gud. Och alla som hör ordet om denna offerdöd och litar på vad det säger. Att också mina synder är betalade för. De har helgats och tillhör Gud. Och Kristus gläds över varje människa som tror och tar emot det han så dyrt har köpt. Så får också vi glädjas över att vi får tillhöra Fadern och Sonen. Trots att vi är kvar i den här världen där vi lever som hans vittne. Amen.